rullar den.
Bra, varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och sitter med våran Henrik och våran Filip. Och framförallt sitter vi med Kristoff Fågel, a.k.a. Osynliga handen. Hur är läget?
Det är bra, tack.
Ja.
Kul att vara här igen.
Ja, jättekul att du är tillbaka. Hur har den här tiden varit i ditt gebit, så att säga, med det du gör, allt som varit?
Nej, hela våren har bara passerat revy, känns det som. April och maj bara försvann. Inte alls som vanliga vårar. Helt naturligt. Jag har jobbat heltid på mitt jobb och sen har jag haft lite mer fritid på fritiden eftersom alla sociala aktiviteter har blivit färre. Så att jag har suttit faktiskt och skrivit lite mer på bloggen än vanligt.
Ja. Men det är, vi brukar fråga alla spelare och ledare och allt som kommer vad de har gjort och tränat extra på. Och sådär. Vad har du gjort med din extra tid då?
Skrivit lite mer på bloggen, ja. Men sen jag har ju gjort det jag brukar göra generellt själv. Ja. Träna, spela lite squash och...
Ja. Squashen då? Fan, är det ingen som... Alla går ju till paddel.
Oh, nej, det är...
Du är ju kvar med squashen. Oh,
fan, det är paddel är för sparrisar.
Squashen spela en gång, det är ju vidrigt jobbigt.
Ja.
Men det är därför du är väldigt vältränad också.
Ja. Och paddel är fjantigt, tycker jag.
Ja. Innan vi dyker ner i lagen och det vi ska snacka om, så vi skrev ju lite med varandra innan och vi tänkte att vi skulle snacka om transfermarknaden. Alla pratar ju om att den kommer krascha, men vi ska prata om varför. Så jag tänkte bara, dina tankar, hur går de där? Det är ju lite det du har skrivit om också.
Ja, det var egentligen väl det första jag blev orolig för. Jag är ganska lugn när det blir finansiella kriser inom fotbollen, eftersom det har ju visat sig att det är en väldigt stabil industri. Mm. Det är ju väldigt få klubbar som försvinner om man tittar tillbaka i tiden. Även om de hamnat på obestånd så kommer de alltid tillbaka. Men den här krisen är ju lite annorlunda, för att ligan har ju stannat upp. Publiken har försvunnit från läktarna och med det har ju också intäkterna försvunnit. Och klubbarna har under de senaste åren samlat på sig väldigt mycket transferrelaterade skulder. Och det har ju att göra med den här transferbubblan som har byggts upp sedan 2015 egentligen. Och den har sitt ursprung i att Premier League-klubbarna införde ett gemensamt lönetak 2013 i samband med att de fick ett nytt TV-avtal från och med 2014. Så att det var ungefär 1,5 miljarder pund under en treårsperiod som hamnade på transfermarknaden istället för i spelarnas fickor. Och det är ju pengar som sen återanvänds i marknaden, som om en Premier League-klubb köper en spelare för 50 miljoner pund från en klubb i Frankrike, så använder den franska klubben kanske 40 av de pengarna till att köpa en spelare från Belgien, och den belgiska klubben använder sig 10 för att köpa spelare från en liga längre ner i systemet. Så att 50 miljoner blir kanske 100 i slutändan. Så att om det europeiska klubbkollektivet spenderar ungefär 3 miljarder euro på spelarmarknaden mellan 2010 och 2015. 2018 spenderade de 8,2 miljarder. Mm. Så att det har varit en väldigt stor transferinflation. Och under de senaste 2 åren så har spelarlönerna börjat öka igen i Europa. Och vilket gjort att klubbarna har fått mindre pengar att röra sig med, men ändå har priserna ökat på transfern. Och det beror på att klubbarna har lånat pengar av varandra. Så att om en klubb köper en spelare från Frankrike så betalar den kanske bara 10% eller 20% av summan upfront, och sen så gör man en avbetalningsplan på flera år. Och sådana affärer har ökat i antal under de senaste åren. Så att under 2018 så hade det europeiska klubbkollektivet sammanlagda transferskulder på 5,1 miljarder euro. Till andra klubbar. Och då kan man tänka sig att då borde det finnas fordringar i kollektivet som motsvarar den summan, eftersom om klubb A har en fordran på klubb B så har den andra skulden på tillbaks på klubben. Men nej, fordringarna är uppbyggt bara till 3,9 miljarder. Vilket gör att det finns ett gap på 1,2 miljarder euro. Ett underskott. Och det beror på att vissa har ju skulder till klubbar utanför kollektivet, kanske till Sydamerika. Men den största delen av skulden beror på att klubbarna har finansierat sina fordringar hos finansieringsföretag. Så att när Liverpool sålde Coutinho till exempel till Barcelona för 160 miljoner euro, så betalade Barcelona bara 40 miljoner kontant, och resten sattes upp på en avbetalningsplan. Men Liverpool tog hela fordran på 120 miljoner och sålde den vidare till ett finansieringsföretag, så att de fick pengarna direkt i handen och använde som de pengarna för att värva fler spelare. Så att det blivit en hävstångseffekt i transfermarknaden, så man använt skuldsättning för att fortsätta göra affärer trots att deras marginal har blivit sämre.
Men det här spelar ner på allsvenskan också såklart. Just det här med delbetalningar är ju extremt vanligt när vi säljer spelare. Ja, men det tydligaste och det mest uppmärksamma de senaste åren är väl Beijmo till Werder Bremen, som det pratats mycket om. Även Odilon är väl också uppdelat till Belgien. Men kollar man till exempel när man säljer till Kina, då är det ju ofta den här upfront som du pratar om, ja. Marcus Danielsson senast, ja. Då är alla cash inne direkt. Sådär. Så att, hur tror du det kommer påverka allsvenskan?
Först och främst så måste ju klubbarna betala sina skulder här nu. Jag misstänker att avbetalningstiderna brukar väl vara när klubbarna förväntar sig ha som mest pengar på banken. Och det brukar man väl ha i Europa efter sommaren, där man har fått in säsongskortsintäkter. Transfermarknaden har öppnat, så att det har blivit lite nya affärer som har gjort ett litet inflöde av nya pengar. Men den här sommaren så kommer det inte göra så jättemånga affärer på transfermarknaden, vilket gör att det kommer mindre pengar i den vägen. Klubbarna kommer ha svårt att sälja säsongskort. Kommer vi ens kunna ha publik på läktarna i höst i Europa? Det är tveksamt. Alltså kan de inte sälja några biljetter. Så att då måste de först och främst betala sina gamla skulder innan de kan göra nya stora affärer. Och vi får ju hoppas att de kan betala sina skulder, så i slutändan Hammarby får sina pengar för Odilon. För att Brygge har ju inte de pengarna idag förmodligen. De har ju fordringar på spelare de har sålt vidare. De har sålt spelare till exempel till Bournemouth förra sommaren, som inte har några pengar. Bournemouth hade i sitt senaste bokslut transferskulder på 80 miljoner pund och inga fordringar, för det hade de sålt vidare. Och Bournemouth är ingen lönsam klubb. De hade ju hoppats kunna kanske sälja Callum Wilson till Chelsea den här sommaren för att kunna betala sina fordringar. Men det är tveksamt att de blir av med sina spelare nu.
Vi ska ta oss in och vi kommer snacka årsredovisningar, ekonomiska satsningar, eget kapital och så vidare. Men vi börjar ju då med ett annat segment som ju är på den så kallade tapeten nu inför den stora premiären som ändå är på söndag. Det blir ju då att det är allsvenskan utan publik. Alltså hur snabbt kommer det gå att, för innan krisen kommer till de allsvenska klubbarna, om matcherna kommer spelas utan publik? Hur länge kan de hålla på? Vad är det som händer exakt? När folk säger att vi har 5-6 matcher, 7-8, sen så, vad menar de med det?
Nej, men det som händer nu har ju, det är inte spelat några matcher, så klubbarna har ju egentligen gått i det. De har ju permitterat sin personal och sina spelare, så de har ju minimerat sina utgifter. De har ju fått in lite pengar via tv-avtal som betalades ut första gången i mars. En liten delbetalning. Sen kom det in lite mer pengar i april. Och sen i juni kommer det in 4,5 miljoner till klubbarna. Och sen nästa betalning är i augusti. Och 4,5 miljoner.
Får alla klubbar samma?
Ja, fram till och med december. Sen kommer en slutavräkning, som jag har förstått det, i början på nästa år, som är baserad på 5 års senaste snittplacering i tabellen. Men det som händer nu är att när serien drar igång, då måste ju klubbarna ta bort permitteringen på spelarna, för nu kommer de jobba heltid. Det blir ju resor, borta resor. De kommer få resekostnader. De kommer spela matcher på hemmaplan, och det uppkommer alltid en del kostnader med det. Även om de säkert har förhandlat ner sina stadionhyror, så är det inte helt gratis. Nej. Så att intäkterna förblir ju de samma, alltså inbetalningen till klubben, men däremot så ökar utbetalningarna.
Går det att göra något på det? Så kan man skjuta upp betalningar, så vet du vad de gör. Försöker de lösa det, eller hoppas de bara att kan man sitta som klubb och hoppas på att okej, publiken kommer? För det finns ju inga besked än när det kan bli.
Men jag tror staten har väl gått med på att skjuta upp skattebetalningarna till början på nästa år. Så att där får man ju lite anstånd och kan låna från skattebetalarna. Sedan har ju vissa klubbar förhandlat ner spelarlönerna. Till exempel Hammarby har kommit överens med sin trupp om att dra ner spelarna från 10-20% beroende på hur mycket de tjänar. Det är väl det man kan göra. Och övrig personal också.
Men det är ju många av de mindre klubbarna, väl Sirius senast som gick ut och sa att ja, men vi klarar 5 hemmamatcher utan publik. Hur ska sådana agera tycker du? Är det liksom fortsätta att pressa ner lönerna då? Eller
vad är det? Nej, det kan man ju bara göra till en viss nivå. Ja. Det går ju inte. Och du behöver ju en spelartrupp för att kunna genomföra säsongen. Så att de måste ju försöka få tag på pengar helt enkelt. Låna eller få in från finansiärer. Det är ju det enda som går att få in.
Men det är
likviditet.
Så många ben som slås undan på samma gång. Därför även om du tar Sirius och även andra klubbar. De har ju problem med det du nämner nu med. Att det oftast då är mindre sponsorer. De stora kanske kan fortsätta betala. Men de mindre slutar, har ju inte råd. Liksom. Och Sirius och andra klubbar i den storleksordningen är klubbar som bygger mycket på mindre sponsorer. Det är svårt att få in pengar den vägen med.
Jag pratade ju med det här med Noah Bachner på Expressen för några månader sedan. Och kommer fram till att det här var ju ett kollektivt problem. Det är ju 7 klubbar i Allsvenskan som har väldigt små marginaler i sina balansräkningar och riskerar att gå under här innan säsongen är över. Och om nu 7 klubbar skulle vara tvungna att byta säsongen så kommer det ju påverka de andra klubbarna också. Mm. Så att då drar med sig hela Allsvenskan, även de rika klubbarna drabbas ju hårt av det här. Så att det är ju ett kollektivt problem. Så att,
finns det en kollektiv lösning också?
Ja, och det var ju Mats Enqvist inne på nu häromdagen när han pratade om att SEF skulle ta in värdepapperisera framtida intäkter. Det är alltså att man lånar upp pengar och sen så ställer man de centrala avtalen som säkerhet bakom.
Okay. Jag och Birro hade ju en het diskussion här för någon månad sedan gällande hur klubbarna sköter sin ekonomi olika och Häcken har ju till exempel inskrivet i sina stadgar att det ska finnas ett visst antal pengar på banken och så vidare. Hur tror du att så här klubbar kommer att agera efter den här pandemin? Tror du att man kommer liksom ha större marginaler än tidigare?
Det beror helt på det kollektiva beteendet bland klubbarna. Om vi tar ett exempel här. Vilka klubbar har ni som de 4 klubbarna som slåss om överlevnad i Allsvenskan sportsligt, vilka nämn 4?
Varberg, Falkenberg va?
Ja.
Sirius.
Östersund kanske, Örebro möjligen.
Nej, inte Örebro.
Ja, okay.
Nej, men Sirius, Varberg, Falkenberg. Jag tror ju Mjällby också. Mm. Ja.
Mm. Och så när de lägger sin, de vet nog om det själva att de är på håret eller ryker eller inte. Mm. Och det är ett gap mellan intäkterna mellan divisionen och Allsvenskan och Superettan. Så att när de gör sin budget för året, de är 4 klubbarna som ni nämnde och kanske några fler, så har de kanske utgångsläge att vi ska spara in 3 miljoner kronor den här säsongen och försöka få ner dem till nedersta raden. Och sen så spelar de lite träningsmatcher och tittar på de andra lagen de ser ut. Och sen så, vi behöver nog en spelare till kanske för att förbättra våra chanser och stanna kvar i Allsvenskan. Så då kommer de, men så vi nöjer oss kanske med 2 miljoner i marginal. Och så tänker ju givetvis de andra klubbarna också. Och sen ju närmare seriestart och ju närmare sommarfönstret du kommer, desto bättre spelare kommer de vilja ha för att undvika nedflyttning. Mm. Så att det kollektiva beteendet är att de söker sig så nära nollresultat som möjligt istället för att ha 3 miljoner i marginal än vad de kanske egentligen vill ha från början.
Mm. Alltså en grej jag tänker på, de pratade med, jag har ju varit på Sirius lite grann under året, så jag pratade med Christer Abrahamsson som är någon klubbdirektör där. Han pratade ofta, och andra också, om den goda stämningen som är i SEF och mellan klubbarna och att det är bra möten och att man jobbar ihop och sådär. Men finns det, vilken är din erfarenhet, en vilja, och det handlar ju då liksom om de stora klubben, finns det en
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vill att solidariskt och gemensamt kollektivt lösa de ekonomiska problemen? Eller är det upp till varje enskild klubb att lösa det?
Jag upplever att man har jobbat väldigt mycket enskilt under våren. Men jag tror att man kommer behöva samarbeta framöver.
Men kommer de stora klubbarna vilja hjälpa de mindre om vi bara ställer den rakt ut?
Helst vill de nog inte det, men de kanske blir illa tvungna.
För att spela liksom.
Ja.
Om vi tar om corona vidare då, hur det har drabbats ekonomiskt, publikintäkter, spelartranscher, vad kommer hända där sen om, alltså hur lång tid, det vet ju inte du kanske heller, men hur lång tid kan det gå utan publik och när behöver det komma publik för att det inte ska liksom uppstå de här, att man behöver ta till andra åtgärder för att komma till rätta med det kollektivt liksom du är inne på?
Ja, helst så snart som möjligt. Helst från om två eller från ett egentligen. Och ju längre tid det går utan publik, desto större åtgärder kommer man behöva vidta. Man behöver redan nu vidta åtgärder.
Men känslan är lite grann så där. Och känslan, vet jag inte hur mycket den väger, men den väger väl några gram åtminstone. Det är att vi fick lite grann den här starten. Alltså, det var liksom okej, kör. Men min känsla är att det kommer dröja ett tag liksom.
Innan publiken kommer. Ja, det är inte omöjligt att det blir publikfritt året ut. Det är ju inte alls omöjligt. Det är jätteosäkert. Det är det som är problemet. Jag har ju försökt kolla runt lite på de klubbar som rapporterar kvartalsmässigt. Det är AIK, det är Borussia Dortmund och det är Manchester United. Det är börsnoterade klubbar. Men ingen av dem kan ge en någorlunda bra prognos med hur mycket det kommer påverka, för att det är så osäkert. Dortmund har väl kommit närmast och de skriver att vi ändrar vår vägledning från ett positivt resultat för den här säsongen till ett negativt. Men det är allt de kan säga.
Jag tänker, men utan publik, utan den här kollektiva lösningen som Mats Enqvist var inne på, då ryker 7 klubbar i år.
Det är inte omöjligt.
Ja, det är mörkt. Det är riktigt mörkt. Men vi hoppar ändå in till Malmö tycker jag. Första gången en svensk klubb tar sig över halva miljarden när det gäller eget kapital.
Pre-corona,
ska sägas. Och nu pratades, jag såg någon rubrik igår om ja, men vi kanske backar 100 miljoner i år, sa väl ordförande eller någonting liknande. Och Malmö sprang väl faktiskt ifrån de andra klubbarna ännu mer förra året i och med Europa-intäkten och sådär också. Finns det något lag som du ser som liksom kan närma sig inom den närmsta framtiden?
Ja, Malmö har ju inte vunnit på 2 säsonger. Så att man kan väl säga att de andra lagen har närmat sig rent sportsligt.
Ja, om vi tar det ekonomiskt då.
Ja. Fast spelar det en roll i så fall om de andra lagen ändå vinner och Malmö inte gör det?
I längden fler gånger.
Ja, nej, men självklart Malmö är ju mycket mer motståndskraftiga mot den här krisen. Och som du säger, så igår så rapporteras det om att klubben kunde förlora 100 miljoner intäkter, vilket låter ganska rimligt med tanke på att de har väldigt höga publikintäkter och kan redovisa en vinst eller förlust på 50 miljoner kronor, vilket också låter ganska rimligt med tanke på storleken på Malmös ekonomi. Så att alla klubbar som kommer redovisa en lägre förlust än 50 miljoner kommer ju teoretiskt närma sig Malmö när man mäter eget kapital. Så är matematiken rent enkelt.
Men finns det alla pratar om hur stor Malmös liksom ekonomi är och eget kapital och allt sånt där. Är det någonting man ändå kan anmärka på i deras liksom ekonomi?
Malmö tog ju hem, när vi satt här för ett år sedan lite drygt, så sa jag, vill jag minnas, att Malmö kommer märka svårigheten med att driva restaurang- och kioskverksamhet på arenan. Vilket man har gjort. Man har ju tagit hem den från SBC eller vad de heter. Och driver den i egen regi numera. Och det har inte gått så jättelysande ekonomiskt. Man måste ju anställa personal själv. Så att personalkostnaderna i dotterbolaget MFF Event har ökat med 15 miljoner kronor. Och det beror på att man har dels heltidsanställda kockar och annan restaurangchef och så vidare. Men också en mängd deltidsarbetande medarbetare som jobbar under matchdagen. Så att jag tror att man har haft 482 olika personer på lönelistan under 2019. Ja, och det är inte så att alla jobbar samtidigt på samma match, utan man har ingen kontinuitet på under matchdagarna. Det är ju kanske 20 tillfällen per år du har matchdag, och då måste du ju ha trimmad personal. Gå in på en bättre snabbmatsrestaurang, du märker ju om den här restaurangen har en rutinerad arbetsstyrka liksom. Då går det undan, det är bra teamwork. Och sen går du in på en som har ganska orutinerad arbetsstyrka, så är det kaos, det tappas brickor och dricker och muggar och... Så att det är ganska svårt att driva arena verksamhet. Det är ingen kassako direkt.
Men det där känns som en sån där grej som, har man pengar så missar man det, har man inte pengar så missar man inte det. Är det en... Alltså det känns som att de har mycket pengar, ja. Därför kan det bli på det sättet. Utifrån låter som att, fan, det är klart de borde ha koll på det. Det är ju Malmö liksom.
Nej, men
hur funkar det liksom?
Nej, men Malmö har väl hoppats kunna göra en bra affär på det här. Och när de hyrde ut arena eller restauranglokalerna till en entreprenör, så fick de in närmare 6 miljoner kronor i omsättningshyra. Och då måste den här verksamheten i sin egen regi rimligen gå minst 6 miljoner i överskott för att det här ska löna sig. Eller att man kanske kan kompensera med att vi levererar en bättre upplevelse, matupplevelse till våra besökare på arenan. Och det har ju ett värde i sig. Men de rapporter jag har fått från Malmö supportrar är att kvaliteten har blivit sämre, och man förlorar dessutom pengar på det.
Man läcker lite pengar på att ta över restaurangen.
Ja. Och ett år som detta utan publik, så läcker man ju naturligtvis ännu mer pengar.
Men annars gör de det mesta bra.
Ja, de vinner inte titlar i Allsvenskan. Dock så går de ju till gruppspel i Europa League, vilket är ju mer lönsamt än att vinna guld per se.
Hur ofta behöver man fortsätta göra det då som Malmö?
Jo, Malmö har väl själva sagt att man lägger en budget som kräver att man går till gruppspel vart tredje år ungefär. För då går man plus minus noll i en treårscykel ungefär. Men jag skulle nog säga att det är nog uppe i 2-5 nu.
Det är väl, vad heter de, Ernst & Young som gör en undersökning på Allsvenskan ekonomiskt inför varje år. Och där kom det väl ut att de har ish lika mycket pengar som resten av Allsvenskan har tillsammans.
Ja.
Så det säger ju en del om försprånget. Ja. Så. Tror du att Malmö kommer behålla det där, minska eller utöka, om du ska liksom se framåt? Så?
Den här krisen, det finns ju en Andreas Norlén på Twitter har gjort en ganska bra graf på det där, hur det förväntas påverka konkurrensbalansen här, den här coronapandemin. Och hans slutsats, som jag till stora delar mina tankar, är ju att det kommer gynna Malmö relativt, och sen så blir det jämnare under Malmö då, mellan lagen.
Apropå under Malmö och jämna lag i toppen, Hammarby, vad är det mest positiva kring Bayerns ekonomi?
Det är ju det är det reala värdet i truppen. Och det, med det menar jag att det finns en otrolig kompetens i truppen. Hammarby har aldrig haft kunskapsmässigt en så stark trupp som man har idag. Och då kommer nästa fråga säkert vara, vad är riskerna i ekonomin? Och det är marknadsvärdet på truppen. Mm. Truppen genererar då inga intäkter. Det kommer ingen publik på matcherna. Och andrahandsvärdet på spelarkontrakten är förmodligen nere i källan. Det är en bra indikator på det, är ju Tankovic vars kontrakt går nu ut om 3 veckor. Mm. Och han har ännu inget nytt kontrakt klart. Och det är väl ganska bra indikator på transfermarknaden och ja, att den inte är särskilt likvid för tillfället.
Men där gjorde man ju extrema satsningar förra året. Personalkostnaden uppgick väl till näst högst i Allsvenskan. Man förlängde många kontrakt. Pratade lite om med Daniel Kristoffersson om att ja, men ser man på en konkurrent i Stockholm som AIK som har 10 kontrakt som går ut 2020. De sitter i ett väldigt bra läge inför 2021 och då kan anpassa nivån till en coronatid, medan Bayern kanske inte kan göra det. Hur ser du på den liksom, risken som de har nu?
Ja, det har ju alla år och också så den här våren har det dyker upp artiklar i tidningen om att de här spelarna kan klubbarna tappa efter säsongen för de här kontrakten går ut, vilket givetvis händer varje säsong eftersom kontrakten är tidsbundna. Och då har man oftast 6-7 kontrakt i snitt som löper ut varje säsong, och då kan man skriva en artikel om det. Och likaså så skrev tidningarna en sån artikel i år också. Men i år är det inte klubbarnas problem i första hand, utan det är snarare spelarnas problem. De kommer ha mycket svårare att hitta en arbetsgivare nu i efter säsongen än vad de hade haft ett vanligt år. Så att om AIK har 10 kontrakt som löper ut efter säsongen, så ger det dem en, som du säger, en flexibilitet och kunna korrigera sin kostnadsmassa. Det kommer ju vara mycket lättare att få tag på ganska duktiga spelare till mycket lägre priser än tidigare år. Jag kollade på Transfermarkt för några veckor sedan över hur mycket kontraktslösa spelare det blir i sommar. Och i de topp 5-ligorna i Europa, alltså England, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien, så är det totalt 300 spelare som blir kontraktslösa 30 juni.
Det är en liga nästan.
Ja, det är ungefär, det är säkert ungefär som det brukar vara varje år. Och i Holland och i Belgien blir det tillsammans 150 spelare som blir kontraktslösa. Och med tanke på att klubbarnas intäkter har ju rasat här under våren och under hösten, så kommer de försöka banta sina trupper för att helt enkelt få ner sina kostnader. Och säga att varje klubb vill banta sin trupp med 4 spelare. Det finns ungefär 700 klubbar i de högsta divisionerna i Europa. Det rör sig om närmare 3000 spelare i så fall längst ner som till slut blir kontraktslösa och arbetslösa. Så att det kommer ju komma spelare uppifrån näringskedjan som söker jobb längre ner. Mm. Så att, och det kommer ju påverka transfermarknaden också, eftersom det ökade utbudet av talang gör att efterfrågan på allsvenska spelare blir lägre. Mm. Så klubbarna kan få fler bossman. Ja, men precis.
Du är ju Hammarbyar också. Det vet ju alla som följer dig och som har lyssnat på oss också tidigare. Så om du får ta på dig liksom både supporterhatten och ha kvar den ekonomiska liksom perspektiv. Hur ser du på den kostnadskostymen som Bayern har dragit på sig?
Jag hade intäktskurvan pekat upp som den har gjort de senaste 3 åren. Och då pratar jag inte om spelarförsäljningar, utan publikintäkter, kommersiella intäkter, tv-intäkter. Så hade den här kostnadskostymen inte hade varit ett jätteproblem egentligen. Det hade varit hanterbar. Och man tog väldigt mycket ingångskostnader förra säsongen i och med att man förlängde kontrakt med flera nyckelspelare. Vi pratar om Simon Sandberg, Jeppe Andersen, Mats Fenger, Bojanic. Det är ju som 4 nyförvärv av en, alltså högkvalitativa nyförvärv. De har ju bevisat sitt värde i Hammarby. Och innan, när de värvades till Hammarby första gången, så hade de ännu inte gjort det. Så att det är egentligen man har egentligen värvat bättre spelare nu.
Mm. Men är du orolig?
Ja, finns det någon supporter som inte är orolig så bör de alltså bli. Alltså, du pratar inte bara om Hammarby utan alla lag också. Mm. Det är klart man orolig, men jag sover ganska bra på nätet ändå.
Ja. Härligt.
Men de drog ett nytt klubbhus också. Var det ja. Otiming nu med corona?
Nej, det skulle jag inte säga. Eftersom det är en investering på 20 år. Mm. Och det man har gjort är ju, det är ju föreningen som äger huset. Och det ligger i föreningens böcker. Så att föreningen har ju samlat in pengar till det. Dels under en längre tid där man har redovisat överskott varje år. Och dels så hade föreningen en insamling bland supporter och sponsorer som drog in 7-8 miljoner kronor. Vilket gjorde att föreningen då hade 20 miljoner i eget kapital som man kunde stoppa i huset. Så lånar man upp 20 miljoner hos kreditinstitut. Och den årliga kostnaden är ju kanske 2,5 miljoner för ja, finansieringskostnader och driftskostnader skulle uppskatta ungefär.
Mm. Sen har vi ju Zlatan i klubben. Hur känns det?
Ja, men det känns... jag har fortfarande ganska svårt att ta till med det. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till saken. Å ena sidan så är alla i Malmö jättearga och det är alltid bra liksom.
Fan vad bra! Man fick en liten supporterblick ja, plötsligt.
Det var härligt.
Jaha. Men om vi delar upp det i två delar då. Om vi tar den ekonomiska delen i hans åtaganden och den spelmässiga. Vi börjar i den ordningen som det är du som är.
Ja. Nej, men han är ju delägare i någonting som heter AEG Sweden. Mm. Och det är ju ett svenskt bolag som AEG, Arnshults Entertainment Group, äger sedan tidigare. Och förut ägde de det till 100%. Men nu har de gett bort förmodligen 50% till Zlatan. Som det kan ha varit, jag kan inte tro att han har köpt den själv, utan det kanske var en del av hans affärsuppgörelse med LA Galaxy helt enkelt. Så att ja, han är ju delägare i AEG Sweden, och som AEG Sweden äger väl 51% av, nej, 49% av rösterna. Men lite mer än 50% av kapitalet skulle jag tro.
Vilken del har du enklast att handskas med? Att han är i den världen eller att han är nere och tränar? Och kanske kommer spela matcher?
Ja, men jag tycker det är ganska kul att han är nere och tränar. Framförallt för Bayern-spelarna. Mm. Har ju säkert varit en jättebra motivator under våren här.
Bayerns Ultras fraktion gick ut och sa att de är emot sånt här ägande i klubben. Hur ser du på det? Just med Bayern och sen generellt i svensk fotboll.
För Hammarbys del så har ju minoritetsägarna varit nödvändiga för att klubben ska existera på elitnivå. Mm. Så enkelt är det. Mm.
Och generellt i svensk fotboll, tror att vi kommer få se mer av sånt nu framåt?
Mer vet jag inte, utan det finns väl klubbar som redan nu har bolagiserat sina verksamheter. Det är svårt att säga. Mm. Jag tror inte till exempel 51%-regeln försvinner närmast sig 20 åren. Den diskussionen är nog ganska död. Det måste finnas någon som driver den frågan, och det verkar inte finnas någon som vill ta den striden.
Men det är intressant för alla klubbar eller att gå den bolagsvägen, eller handlar det mer om de större klubbarna liksom? Vad har mindre klubbar att tjäna på det? Finns det något att hämta där?
Ja, men de mindre klubbarna är egentligen de som rimligen skulle tjäna på det, eftersom det skulle underlätta för dem att få in kapital och kanske kunna bli en elitklubb. Det är alltså klubbar som idag inte är riktigt tillräckligt stora och starka ekonomiskt, som spelar i lite lägre divisioner, men som på sikt har potential att bli större klubbar. Men som sagt, jag tror inte den marknaden finns i Sverige riktigt.
Det hade väl öppnat upp också för att någon klubb helt plötsligt skulle bli attraktiv för en rysk miljardär som helt plötsligt börjar heja på Kalmar FF och vill skjuta in massa deg och göra dem till en stor klubb i Sverige.
Ja, ryska miljardärer köper ju helst det som är dyrast i första hand. Och då är ju inte alls svenska klubbar det, utan...
Men Chelsea var billig då?
Ja, var den det? Att köpa, ja, men Roman har ju investerat otaliga summor pengar. Jag tror att han är väl uppe i 1,5 miljarder pund i investeringar i klubben.
En till på Hammarby då innan vi traskar vidare. Och hur ser du på det med att permittera, sänka löner och ändå värva spelare? Apropå att vi ska vidare sen till Djurgården. Vi var på Kaknäs häromdagen och surrade med Bosse Andersson som suckade lite tungt åt det där och fick något blixtrande i ögonen. Hur ser du på det?
Vilka spelare har värvats?
Ja, det är väl Amo senast.
Ja.
Pavla Abraham.
Ja, precis. AIK.
Ja. Ja, men fast Hammarby har tagit bort permitteringen nu från... första juni väl.
Sänka löner.
Ja, men sänka löner är ju en sak mellan klubben och spelarna. Eller spelarkollektivet. Så att
det är hela föreningen man gör det för.
Vad sa du?
Man gör det väl för hela föreningen.
Ja, men det är fortfarande en förhandling mellan de anställda och klubben. Och från ett truppperspektiv då, till exempel om jag var spelare i Hammarby idag. Mm. Vi vet att vi har en jättebra trupp som har chans på guldet. Men om vi inte sänker våra löner så är risken stor att vi inte kommer kunna fullfölja den här säsongen. Eftersom, i alla fall i den form som truppen är idag. Och då är det kanske bättre för mig ekonomiskt på längre sikt att under en kort tid gå ner i lön. Och behålla de chanserna vi har på en hög tabellplacering och bra resultat i Europaspelet. Så att det är ju inte att spelarna ger bort 20% utan de investerar i sig själva och möjligheten att göra en framgångsrik säsong.
Det är ju lätt att säga som spelare tycker jag, men ja. Om man tar liksom de som jobbar på kansliet ja. Till exempel, det kanske blir en press både från fans och från klubben själva att så här, men nu måste ni gå ner i lön här. Ja. Samtidigt så ser man att ja, nu värvar man den här spelaren. Det finns ju ändå pengar. Liksom.
Ja. Men just i Hammarbys fall så har ju hela klubben slutit ihop väldigt kraftigt här runt krisen. Supportrar har ju skickat in pengar i stödbiljetter. Ungefär 2 miljoner kronor. Det har gjorts andra kampanjer. Just idag jag stark till exempel. Matlådor och alla har ju slutit upp och då har ju de som jobbar på kansliet deras bidrag kanske går ner i lön. Sponsorer har valt att stanna kvar. Senast igår meddelade Volkswagen att de skulle stanna kvar här med sitt avtal. Så att det handlar ju om att hela tiden ta steg tillsammans och göra det man kan.
Djurgården då, hur kostsamt var Djurgårdens SM-guld? Man pratade en del om AIK när de vann året innan där, att de verkligen gick all in och satsade mycket pengar på det och vann så här. Hur ser det ut för Djurgårdens del?
Ja, det är lite annorlunda för Djurgårdens del eftersom AIK ökade sina kostnader för att kunna ta guldet. Djurgården minskade sina intäkter för att kunna göra det. Och låter det konstigt?
Nej, allt,
lite.
Ja, allt låter konstigt för mig, det är därför du är.
Nej, men om man tittar på de senaste 5-6 åren så har 40% av Djurgårdens intäkter kommit från spelarförsäljningar. Och under 2019 så sålde man ju knappt några spelare alls förutom var det Budgie i början på året. Och sen var det ju säljstopp. Och det gjorde ju att Djurgården kunde prestera bättre sportsligt. Men det gjorde också att man gick med förlust 15 miljoner kronor.
Sen var det lite guldbonusar och sådär.
Ja.
Vi hade ju Boja Turay till exempel som skulle få 600 000 totalt om han vann skytteligan och vann SM-guld.
Det gick lite back där på...
Ja, sen glömde han bort skatten.
Nej, det är skatt då.
Nej, men så det var väl lite sådana också. Men det var ju en väldigt tydlighet från Bosse där han sa att vi kommer inte sälja spelare. Så att man kan ju säga på ett sätt att det är en satsning mot vad Djurgården har gjort tidigare år. När de väl har sålt så.
Och likadant var ju inför 2020. Många frågade sig vilken satsning Djurgården skulle göra inför Champions League-kvalet. Men att inte sälja spelare var ju en satsning tills man sålde Danielsson till Kina.
Det räcker att sälja en då.
Ja, men precis. Och den hade, om du hade frågat mig direkt efter den affären, så hade jag ju sagt att det här var ju en dålig affär på grund av att Djurgårdens chanser på Europaspelet minskar ju så pass otroligt mycket genom att bli av med den talangen och den, det värde som Danielsson ändå gav Djurgården. Men Sverige efterhand med facit i hand och med corona i, här och nu, så är ju den affären en livförsäkring egentligen för Djurgården. Så att den kom otroligt vältarmat.
Det finns ju möjlighet att han spelar också.
Ja, det också.
Nej, men nej, sen så hade väl man var väl ganska tydlig med att man hade väl ersatt Danielsson till någon form om inte corona hade kommit.
Ja, men ja, även om man hade ersatt honom så hade ju ersättaren aldrig kunnat komma upp i det bidraget som en inspelad Danielsson hade under 2019.
Nej, det är svårt.
Vem som helst Djurgården hade värvat.
Det går ju inte. Nej. Alltså det går ju inte att köpa ligans bästa spelare utifrån som presterar från dag ett.
Nej, men det var ju snack om till exempel Sotte i FCK. Det blir ju en dyr investering. Och han var ju också på gränsen till landslaget. Ja. Och det är väl det häradet man kunde jaga folk så. Sen så fick man ju även pengar för Tino Cadevera som sålde vidare till Lyon.
Kanske. De är säkert inte betalda utan ligger som en fordran.
Ja, det vet vi inte va.
Men han har stått med tröja i alla fall.
Ja. Cadevera. Ja, han har ju gått, men jag misstänker att det är inte så att Lyon skickar pengarna samma dag som man skriver på kontraktet, utan det blir säkert en fordran. Och sen så när Lyon får pengarna från vilken klubb gick han från?
Le Havre.
Så betalas den. Och vi får ju se om Le Havre har, eller som Lyon, fan jag tappar räkningen.
Ja, men samma med, jag tror att det var Badji där som gick från Rapid Wien till någon egyptisk klubba. Vi får väl fråga helt enkelt Bosse om han har fått pengarna eller inte.
Ja. Slut med fodringarna. Mm.
Ja. Champions League-kvalet är ju osäkert när och hur det blir. Hur mycket pengar det är där? Riskerar Djurgården att missa dem? Eller vet du något om längre?
Ja, alltså AIK stod ju inför samma situation för ett år sedan va? När de hade Champions League-kval framför sig. Nu utgår vi från att det blir ett kval i slutändan. Kanske inte inför publik då, men någon form av kval lär det bli. Men om man tittar på hur mycket AIK fick intäkter från Europaspelet förra året, så var det 29 miljoner kronor. Och från det får man ju dra ifrån resekostnader och arenahyra och så vidare. Så att det blir inte mer än så om man går lika långt som AIK. Kanske mindre i och med att det inte kommer någon publik. Men skulle Djurgården lyckas ta sig till gruppspel i Champions League, så ger ju bara det 14,5 miljoner euro i grundplåt. Och sen tillkommer olika bonusar beroende på koefficienten för laget, som är förvisso ganska låg, men också hur väl man presterar i gruppspelet sen.
Så det är 140 miljoner bara man går in?
Ja.
Malmö, det var väl över 200 de drog in?
Ja, i slutändan.
Ja. Så att det,
då förstår man att det skriks på gubbläktaren blir det, organisationsläktaren på arenan när man kliver in till gruppspelet.
Hur många kvalrunder har de om Djurgården? Är det två eller tre?
Det är inte satt ännu. Ah, okay. Det bestäms här nu av beroende på hur det går med landslags matcherna där, om det blir någon spel eller inte. Men Bosse Andersson sa ju senast till oss att han i så fall tror att det blir september. Sen är det väl lite olika hur många runder det blir eller inte.
Blir det färre runder så måste ju det drabba någon annan klubb i en annan liga i så fall. Så att jag kan inte se att det blir färre runder.
Djurgården ligger ju ändå annars en bit efter både Hammarby och AIK när det gäller publik. Och de här intäkterna som liksom inte är Europapengar och inte är spelarförsäljningar. Blir de bättre eller sämre där?
Ja, förra året blev de ju bättre. Ja. Det kom ju mer publik och blev mer publikintäkter. Mm. Jag tror att det blev lite drygt 40 miljoner kronor jämfört med 30-34 året innan. Mm. Det blev lite ökning på marknadsintäkterna också. Så att där tog man några steg framåt.
Mm. Om vi tar AIK då. Stor satsning inför 2018. De plockade också hem guldet. Nu inför 2019 och inför 2020 så känns det som att man går några steg tillbaka, satsar på mer talanger, egna talanger, en lite billigare kostym. Björn Westerholm har klivit åt sidan också, släpper fram Henrik Irelius som sportchef, men går väl snett upp och snarare till någon form av klubbdirektörroll. Din syn på AIK så här, vad är den just nu?
Jag tror att pandemin kommer påskynda deras föryngringsprocess i truppen helt enkelt. Så att, och utan att det behöver kosta placeringen i tabellen, vilket det annars skulle göra, riskera att göra. Eftersom helt enkelt alla andra klubbar också drabbas av coronan. Men AIK har väldigt många utgående kontrakt.
Nu talas mycket om de där Isak-miljonerna och sådär. Hur ser det ut med dem? Är de slut eller hur ser det ut i egna kapitalet och likvida medel?
Nej, men AIK gick in i 2020 med var det 64 miljoner eget kapital och 45 miljoner i likvida medel. Så att man gick in med en förhållandevis stark balansräkning. Och om man tittar på Q1 då, som en indikator på hur mycket man blöder utan att spela matcher, så är det ungefär 5 miljoner kronor i månaden. Så att kassan räcker ytterligare ett halvår innan den tar slut och utan matcher.
Hur ser det ut där om man kollar på Djurgården och Hammarby då, till exempel? Hur länge räcker deras kassor?
Men Hammarby har ju, Djurgården har ju tack vare Danielsson-affären ganska gott ställt också på den fronten. Hammarby gick in i året aktiebolaget då med bara knappt 7 miljoner kronor i kassan. Och det såg man ju också i den första åtgärden som Hammarby gjorde i april, där man dels permitterade spelarna och personalen som alla andra klubbar gjorde, men man kom överens med spelarna om att skjuta upp hälften av deras löner längre fram på året. Och det är ju...
Hur länge räcker kassan då, tror du? Om du skulle gissa.
Det är omöjligt att säga eftersom det har varit lite statliga stöd. Det har tillkommit det här kompensationen, det var något intäktsstöd där man om för missade intäkter som uppgick till en viss procentantal under april och mars, så kunde man söka på finansiering av hälften av sina fasta kostnader som inte var personalkostnader. Jättekrångligt. Så nej, det är helt omöjligt att veta hur länge det räcker om man inte sitter med böckerna själv.
Om man bara tar Stockholms-fighten då liksom. Nu, de har ju varit i toppen nu flera år i rad. Ekonomiskt, vilka tror du liksom har bäst nu efter corona, eller under corona och efter corona, vilka har bäst ställt tror du?
Nej, men jag skulle nog säga AIK. Mm. Tack vare sin starka balansräkning, tack vare ganska flexibel kontraktssituation och tack vare att man ändå har ganska höga intäkter från publik och sponsorer.
Jag hörde ordet komplicerat innan där, vilket föranleder oss att haka tag.
Hänger du med, Biro, undrar jag?
Ja, för fan, jag lär ju mig just med.
Jag känner bara att man vill byta, alltså ha en personlig bankman.
Nej, exakt. Man får lite PT-känsla.
Är du ekonomisk PT? Jobbar du med liksom personlig ekonomi? Nej.
Ja, hade du
så
gjort
det går inte att...
Du, hade du gjort det, så hade du, fan, kom in till mig och löst den jävla lyxfälla-grejen. Du vet, fälla upp en tavla och hjälp mig med min ekonomi. Den är totalt för fan.
Men jag menar att lyssnar alla.
Nej, jag menar att han ska hjälpa mig.
Nej. Då går vi vidare.
Okay. Apropå vi går att ta oss just till Sundvall, dit jag skulle ta oss. Vad är det som händer liksom?
Nej, men det är ju ett haveri utan dess like.
Och det är många, många grejer va? Ja. Över tid som återupprepar. Det blir misstag på misstag på misstag väl?
Ja, nej men dels gör de misstag uppenbarligen. Och sen så blir det upphöjt till 3 när alla ska uppförstora det extra mycket. Och varenda sak de gör får ju utrymme i media, så att det kommer upp inför ridå. Och det är inte så konstigt, så blir det alltid när väl
något faller
så blir det ju extra hårt.
Mm. Men de är inne på andra styrelser nu efter Kimberg liksom.
Ja.
Vad är det som går fel då? Varför får de inte ordning på det? Vad är det för inkompetens vi ser liksom?
Nej, men jag från början tror jag att det har att göra med dålig koll. Och det är, vilket kommer från att klubben har ju växt otroligt snabbt från egentligen inga intäkter alls till de omsatte väl 124 miljoner när de spelade i Europa League. ett år. Så att jag tror inte man har haft den kompetensen på ekonomiavdelningen då, om man ska få kalla det, och har haft några bra system för att hålla koll på inkomster och utgifter. Så att, och när väl de duktiga spelarna började lämna, dels genom att bli sålda eller dels genom att lämna på annat sätt, så försökte de värva spelare från en högre hylla, helt enkelt.
Men kan det inte också vara så att det har varit en ganska platt organisation Östersund, och det har varit en stark man som ledde och skötte allt. Det var korta beslutsvägar. Han tas bort.
En person och hans Excel-ark.
Exakt. Och han är inte med längre.
Mm. Och det är möjligt.
Och att de inte riktigt vet hur man gör. Liksom. Ja.
Det låter mycket troligt.
Men sen har vi ju både Saudi-dealar och Cypern-företag. Det är liksom... Det känns som att det fortsätter bara.
Ja, och det kommer ju komma mer saker. Ja. Garanterat.
Och sen har vi ju Godos-hotet som är överhängande.
Ja, det skulle jag säga är kanske...
Det är dödsstöten.
Ja, men om Östersund skulle bli helt friade, så får de ju faktiskt, kommer deras egna kapital förstärkas med 10 miljoner kronor med att de har avsatt 10 miljoner och tagit höjd för ett straff.
Vi ska säga det att det
men
handlar
det, alltså, om... Det är inga likvida medel som tillkommer, utan det är bara resultatförbättring.
Ja, och det handlar om att de skulle sälja Godos förra året till Oesca, var det va? I Spanien.
Ja, jag kommer inte ihåg.
Han skrev på något avtal, det kommer ut någon bild. Han går sen till Amiens och Oesca stämmer Godos Östersund. Det handlar väl först om att Godos, de ska ta pengar från honom. Ja. Får de inte ut pengar från honom, så går de på Östersund.
Ja, jag tror det är så som du säger. Ja. Men skulle Östersund då dömas till att betala 40 miljoner kronor då, motsvarande, så då är det liksom godnatt.
Men tror du att de...
Jag tänker utan det, går det att hämta sig från den usla ekonomin man har just nu?
Ja, men det går, gör det ju. Men de kommer behöva kapitaltillskott.
Lite flyt.
Ja, men de behöver ju någon som ger dem pengar.
Ja, eller lånar ut. Eller helst investerar i eget kapital, eftersom Östersund är ju ett aktiebolag. Så att, och de behöver eget kapital till årsskiftet, så att de
en,
kan
en
få
rolig grej är att man har ju tagit bort Daniel Kindberg, men när man har under de här åren där han var borta, om man har behövt, de har ju ringt och frågat, kan du låna ut?
Ja.
Är det någon som kommer i någon bok eller?
Nöden har ingen lag.
Men hur
har det blivit några pengar då?
Ja, han lånar ut.
Men hur lätt är det att få, som en allsvensk klubb, att få folk att vilja låna ut pengar till en?
Ja, uppenbarligen ganska svårt, eftersom annars hade ju alla gjort det.
Ja.
Hela tiden, eftersom fotbollsklubb behöver ju alltid pengar.
Och varför skulle man vilja låna ut till den klubben som har det sämst ställt? Liksom? Vad tjänar man på att låna ut pengar till Östersund just nu?
Ja, man känner att bli uppmärksammad som en fantastiskt bra person.
Ja, men då är det en gåva liksom.
Ja.
Ett annat lag som vi följer noga gällande ekonomin är ju Norrköping, som leds av en stark ordförande, Peter Hunt.
Hunt säger Kristoffersson, jag gillar det.
Han säger också Yve istället för Ove. Men sen SM-guldet och innan det, så har det ju nästan gått spikrak uppåt. Levt mycket på spelarförsäljningar, varit duktiga på det. Har dock en dyr arena. Hur ser du på Norrköpings ekonomi och framtid?
Nej, Norrköping har gjort bra. Det är dels resan från ganska fattig klubb till guldet 2015. Och i vanliga fall, man vann ju guldet med en ganska liten budget. Och i vanliga fall brukar en sån klubb dala sen sportsligt, eftersom man inte råd att upprätthålla samma nivå, utan man måste värva nya spelare på en låg nivå, och så tar det tid att bygga upp igen. Men Norrköping har ju lyckats hålla sig kvar i toppen, och det har man gjort tack vare att man har haft en ganska bra truppstrategi som man har kunnat tjäna pengar på också. Så att man har kunnat bibehålla en hög kvalitet på sin trupp, helt enkelt.
Och varit duktiga på att sälja. Ja. Plocka, scouta rätt spelare.
Ja, men det, alltså,
och sen sälja.
Man pratar ju ofta om att sälja. Det är inte säljandet som är liksom grejen. Grejen är att kunna identifiera talang och förädla den, Och, men också skriva bra avtal med spelarna så att klubben kan kapitalisera på deras talang.
Mm.
Och det är det som är hantverket. Försäljning kommer ju sen som en konsekvens av det man har gjort.
Absolut, men själva försäljningen kan ju också vara ett hantverk. Vi pratade med Hunt, han berättade ju om när han sålde Sigurdsson till Ryssland. Han sket ju att ta samtal allt möjligt och till slut så ringde Ryssland grannen som kom springande med telefonen över häcken och han fick upp priset gånger 10, berättade han.
Ja, det är ju också ett hantverk. Förhandlingsteknik.
Ja.
Mm.
Ja.
Eller typ Bosse Andersson som vet att det finns ett tak i Kina på hur mycket man kan tjäna. Så att det, det handlar om att ha sådana personer på de viktiga positionerna. Och där kan man ju liksom, måste man hålla två tankar i huvudet. Man kan kritisera Peter Hunt för det han har hunt, för det han har gjort, till exempel mot Jedda, plocka bort honom och nu är det inte exakt han, men det är väl där någonstans det landar kring just det där. Men att han gjort otroligt mycket bra för Norrköping.
Men jag undrar hur det kommer sig att Norrköping knappt ökar i personalkostnader medan alla andra klubbar egentligen gör det.
Men
ligger de kvar med lägre löner då? Eller?
Nej, men Norrköping har ju ganska höga personalkostnader och man har nog sträckt sig så långt man kan. Norrköpings kommersiella intäkter är ungefär 80 miljoner kronor. Och deras personalkostnader i 2019 var 70. Så att om man ökar personalkostnaderna mer så kommer det börja blöda de åren inte spelar försäljningspengarna kommer in.
Och anledningen till att de tog bort Jedda och några andra var att de skulle minska inför året innan coronan slog till. Liksom. Mm. Så att det, håller du med om att det är en välskött förening?
Ja, men det skulle jag nog säga.
Ja.
Om vi tar, vi håller oss kvar på det skallkamratspåret så är vi ju då i en annan IFK-klubb nummer Göteborg, det är sportråden nu. Fy fan, det är underbart ibland. Blåvitt då som hade ett ganska ansträngt förra år med återhållsamhet kring ekonomi, mycket arbete mot sätta organisationen och sådär. Och så det här med två sportchefer, vilket ju gör dem lite spännande och unikt. Så är det ekonomiskt hållbart tycker du? Vad känner du inför den grejen?
Alltså, frågar du mig så låter det lite mycket att få sportchefer, men det finns säkert en tanke bakom det också.
Ja, vilken tanke då?
Ja, det vet jag inte. Nej. Får ni fråga, vad heter han? Max?
Ja, Max Marcusson.
Kenneth är väl inte så dyr, eller?
Kenneth är nog dyr. Jag tror att det är Pontus billigare än Kenneth. Det är ju min känsla.
Tror du det?
Ja.
Det tror inte jag.
Det är ju Kenneth Andersson. Det är klart han har mer än Pontus får nu. Det är ju sportchefslön. Det kan jag tycka ändå. Som Filip var inne på, samtliga klubbar förutom IFK Norrköping ökade personalkostnaderna. Malmö ökade, Hammarby ökade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Har du koll på hur det såg ut i Blåvitt när det gäller den och överlag för ekonomin 2020 nu? Hur står de sig inför det som kommer nu? Liksom?
Ja, Göteborg har ju tagit steg för steg från att egentligen ha varit nere på fallrepet till att stabilisera upp läget. Och det såg lite bättre ut 2019 än åren innan. Men man var ju inte riktigt framme i den processen ännu. Så att coronan kom ju ganska otajmat för Göteborg också. Så det ska bli intressant faktiskt att se hur man löser det. Man har ju lyckats attrahera transferintressenter, alltså de som investerat i Göteborgs transferbolag, och att återinvestera vinsterna som de fick ut förra året. Och vilket hjälper Göteborg att rekrytera spelare, eftersom då kan de stå för sign-on-kostnader till exempel, övergångssummor om det blir några sådana. Mm. Och då klubben behöver bara betala den löpande lönekostnaden.
Är det det som gör det bekvämt och sympatiskt för återvändare att komma till Blåvitt, eller? Att de möjligheterna finns där?
Ja, men hemvändare, det är ju så här blandade känslor där. Dels för klubben är det ju jättetryggt att få hem hemvändare. Framförallt klubbar i kris tar ju alltid hem hemvändare, eftersom det är trygghet. Sen slår det lite olika. Många hemvändare kommer hem eftersom utlandet inte längre vill finansiera deras välfärd. Så då kommer de söka sig tillbaka till sina klubbar här och hoppas på att...
Men oftast är de ju från en ganska Jakob Johansson ju ändå liksom. Fan, ja, det är en bra spelare, ja, med allsvenskan, ja, motmätt.
Men sen när de väl börjar spela allsvenskan så visar det sig ibland att de inte riktigt håller måttet. Kanske inte, eller de kanske håller måttet rent tekniskt, men inte saknar motivation och anstränga sig.
Finns ett Patreon-avsnitt med Max Markusson där han går igenom just det här, hur de finansierar och sådär. Så det kan man gå in och lyssna på om man vill. Det har ju funnits kritik mot Göteborgs ekonomi, bland annat från Robert Laul på Aftonbladet. Han har skrivit att ja, men de tog ändå väldigt stora chansningar förra året, drog på sig en stor kostnadskostym och sen nästan räknade med att man skulle sälja Benjamin Nygren för 45 miljoner för att liksom gå runt på något sätt. Håller du med om den kritiken, att det var en liten chansning?
Det såg vi inte Göteborgs budget innan säsongen, utan vi såg bara deras resultat efter säsongen. Och om det är så att Göteborg sålde Benjamin Nygren på sommaren, och hade man inte gjort det så hade man inte värvat en massa spelare under sommarfönstret, eftersom man inte hade haft pengar till det. Då hade ju resultatet sett helt annorlunda ut vid årets slut. Så att Benjamin-försäljningen, den bidrog till att kostnaderna blev högre för hela året också, förstås. Så att det är svårt att säga hur budgeten såg ut innan året.
Om du kollar på Göteborg idag och deras ekonomi, vilka risker ser du? Var är de någonstans? Vad är det som blöder liksom?
Ja, men de har ju fortfarande ganska hög kostnadsmassa ju, som kräver att de fyller sin arena med publik och att de har en positiv utveckling på sponsorintäkterna och att de också säljer några spelarkontrakt per säsong. Och i år, publikintäkter nere i källan, sponsorintäkterna, avtalen finns på plats, men kommer alla sponsorer kunna göra rätt för sig? Eller sponsorer kanske själva går i konkurs och då blir förfaller ju fakturorna värdelösa. Och spelarmarknaden är ju nere i källan liksom. Så att det finns ju en stor risk på intäktssidan framförallt.
Hade man haft råd att ta hem Marcus Berg utan de här tredje liksom finansieringsinvestment på lagbrevet?
Är han klar?
Nej, men alltså det borde ju närma sig.
Ja, nej. Jag skulle inte ta på mig kostnader i Göteborgs fall i onödan, utan det är i så fall egna produkter. Mm.
Hur långt är man efter Stockholmslagen och Malmö då?
Nej, men man är ju en bit efter. Om man tittar på intäkter från publik, sponsorer och media, så är man en bra bit efter först och främst AIK och Hammarby, och framförallt Malmö då. Inte lika långt bakom Djurgården dock. Men det är ju publiksidan som Göteborgs stora akilleshäl. Arenan är ju, det blir ju felgjord liksom.
Ja, det är riktigt, den är bedrövd.
Ja, de hatar den.
Ja, men den är ju bedrövd. Ja.
Det är ju egentligen skandal att en relativt ny arena ska generera så lite intäkter.
Fan vad det måste svida i IFK Göteborgs själv att man ligger efter och Hammarby och AIK på de här posterna du nämner. Vi tar oss till nykomlingarna då. Det är ju Varberg och Mjällby. Inte alltid i den ordningen. Men vad innebär det ekonomiskt för nykomling att ta klivet upp i Allsvenskan?
Ja, att steget till att etablera sig har ju blivit svårare sista åren. Det har vi ju sett.
Det är skillnad på att gå upp och etablera sig.
Och risken är väl stor att man kanske tar på sig lite för stor kostym. För att man vill helt enkelt bli kvar i Allsvenskan och sen åka ut ändå och hamna på Ja, på obestånd då igen i Superettan.
Men det är intressant, jag var ute på Grimsta IP för mig, ja, för inte så länge sedan, satt med BP sportchef där i solen och kollade träningen där, hade trevligt. Han berättade ju att BP rent ekonomiskt tjänar mer på att spela i Superettan i Allsvenskan.
Peter Kishvalodi ska vi säga.
Nej, det var inte han jag satt med.
Okay.
Men det är han som är sportchef, ja, du har rätt i. Så det var Manuel som är en annan benämning, klubbdirektör eller ordförande. Nej, han är ordförande tror jag. Men just pratade om att alltså att A-laget då, när LBP precis andra där, som alla vet. Det är en klubb som är byggd för Superettan och inte högre egentligen. Mm. Och det blir bara stökigt när de går upp så.
Ja. Men precis, så blir det ju oftast eftersom man vill ha bättre trupp i Allsvenskan. Men man kan också gå upp till Allsvenskan och inte öka sina kostnader. Det är faktiskt så att AFC har publicerat sin årsredovisning på deras hemsida. Jag råkade googla den här om veckan, eller häromdagen till och med. Och AFC hade ju 17 miljoner i personalkostnader, vilket är överlägset minst i Allsvenskan. Och det var ju bara en ökning med några 100 000 från året innan. Så att AFC gick ju faktiskt plus förra året.
Men det är därför vi ser lag som man kommer upp som nykomling och så vill man lite för mycket, så man riskar lite för mycket i Allsvenskan, man åker ur och då orkar man heller inte ta sig igenom Superettan och så åker man ut i division 1.
Ja,
vi har ju sett det flera liksom vänder.
Alltså, om
man är lite girig.
Ja, men precis, om man nu är en, säg, liten klubb eller mindre klubb i Superettan, så kan ju kanske en del i strategin vara att etablera sig som en klubb som pendlar mellan Allsvenskan och Superettan. Och de åren man är i Allsvenskan använder man inte till att spendera massor med pengar, utan istället spara.
Mm. Kommer vi in på min teori, Marcus, känner du det?
Ja. Låt han fortsätta.
Ja. Nej, men det kräver ju att man accepterar det som en självbild i klubben helt enkelt. Det är det som är problemet.
Ingen rättighet att spela Allsvenskan.
Nej, det är ingen rättighet, men det kan ju vara en strategi att inte nödvändigtvis vara ett allsvenskt lag, utan
då klarar man, klarar man sån här kris mycket bättre.
Ja.
Så är det ju.
Men då ska du sälja in den grejen till supporter också. Jag vet ju
hur det resonerar.
Marcus Albeck mellan skål och ägg. Alltså, jag hoppas inte vi går upp på ett tag. För att vi behöver liksom hämta kraft. Och, men vad fan säger det till alla ÖIS som stroppas på allsvenska? Hur jävla kul är det?
Det är väl kommunikation. Här.
Jo, men alla vill ju, det är ju lätt för dig att säga som håller på ett lag som vunnit SM. Det är klart att du vill upp i Allsvenskan.
Men de har
ju
inte alltid vunnit SM-guld.
Nej, det har de ju typ sig. Men det är ju, alltså, som supporter så vill man ju så högt upp som möjligt.
Ja, men det är klart.
Ja, exakt. Apropå högt upp som möjligt, tar vi nästa steg och det gör det bro.
Jag har vinkat varningsflagg länge. Hur ser Örebros ekonomi ut?
De är väl ändå ganska stabila.
Går i fel riktning, skrev du ut bloggen
länge. Ja, men det gör de. Rent kommersiellt så går de i helt fel riktning. Jag tittade lite på vad som har hänt sedan 2009. Ja, då framförallt på intäkterna från publik, sponsorer och publik och sponsorer bara faktiskt. Och om Allsvenskan som kollektiv hade ökat 43% på dem sedan 2009 till och med 2019, så har Örebro minskat de intäkterna med 16%. Så att man har ju förlorat konkurrenskraft.
Det är ju hockeyns fel.
Ja, men jo, men det har ju säkert bidragit. Det har ju säkert bidragit till det. Absolut. När kom de upp i Elitserien? Var det 14 eller 15?
Ja,
det var ungefär. De har ju gått lite starkare liksom.
Ja.
Ja, men en utav de rikare föreningarna om man slår ihop hockeyn och fotbollen väl.
Ja.
Tror jag till och med.
Ja. Nej, men så det har man ju problem med. Och det är ju inte hållbart på sikt. Däremot har ju Örebro bäst i klassen på att hushålla med sina resurser. Man har ju en väldigt låg personalkostnadsutgift. Jag tror 28-29 miljoner förra året. Och det har man ju haft ganska lång tid. Och man är ju ganska stabil runt 9, 10, 11 platsen. Så att man är ju inte egentligen i närheten av att åka ur, utan man har ju kunnat balansera sin ekonomi tack vare att man har varit så duktig på att hushålla med pengarna. Men den trenden på de kommersiella intäkterna är oroväckande på sikt.
Men deras målambition när man läste årsredovisningen är ju liksom hot om topp 6, så att man till slut ska kunna se liksom europeisk fotboll på Bern Arena. Och där är de ju inte i närheten.
Nej, då går de ju snarare åt andra hållet.
Mm.
För det där var ju någonting som Axén också nämnde, varför han lämnade, många olika versioner om det. Men hans version är ändå den att han kunde inte leva upp Alltså han såg inte det hända, det som visionen var, att inom 5-6 år ska vi vara bland de 5-6 bästa klubbarna i Sverige. Så varför lägger man en sån vision egentligen? Om man ser och kan lägga pappren och säga att det kommer, ja, det inte gå. Ja. Liksom.
Nej, men det är väl populistiskt kanske.
Men också samtidigt på andra sidan, ja, då. Man vill ju drömma. Ja. Man vill säga, fan, ja, vi kanske kan, ja, om vi får lite, ja, rätt sida på det här så går det. Ja. De måste ju ändå tro på det när de säger.
Man, ja, en vision kan ju vara ganska långt bort egentligen. Mm. Så att man kan ha den att sträva mot. Men då måste man också visa att man faktiskt rör sig i den riktningen. Och det har ju inte Örebro gjort riktigt.
Det är ju kanske svårare att göra det nu om man jämför med, ja, men en annan stad som Norrköping som är, de är ju rätt lika liksom ändå, Norrköping och Örebro statsmässigt. De lyckades ju ändå 2015 ta ett guld på en låg budget och sen därifrån växla. Då kanske man sneglar mot ett Norrköping. Det där kan vi också göra, så lägger man det i en plan framåt. Men det är betydligt svårare att göra det nu än vad det var 2015.
Ja.
Men det där är intressant, för vi har pratat med Axel Kjell om det för några tillfällen, just om kopplingen mellan Norrköping och Örebro. Han är inne på det som du säger då, Henke, men samtidigt sa han då att den stora skillnaden oss emellan, det är att de hade en historik av segrar och vinster sedan långt innan, och det kunde de bygga på. Håller det argument?
Nej, jag tycker nog inte det.
Det är ju det där sitter
det,
i väggarna.
Ja, men det är precis myten att det sitter, nej, det är inget som sitter i väggarna. Utan det är bara det handlar egentligen bara om attityd i nuläget.
Sen måste det vara jobbigt för Örebro såklart att personer som Kalle Holmberg, Isak Kiese-Thelin och så väljer inte får chansen i Örebro utan får då chansen i Norrköping och gör det bra, som kan säljas vidare till Malmö och vidare till Djurgården, och att de kan göra pengar på Örebro-talanger. Det är ju någonting som Örebro kämpar ständigt med.
Man kan ju också ta det där med att sitta i väggarna till topplagen liksom. Ja, men Malmö säger man att det finns en vinnarmentalitet, men de har ju inte vunnit 2 senaste åren. De har ju också haft extremt dåliga åren, fast de har vunnit liksom flest SM-guld och sånt där. Så att det går ju inte riktigt ihop, tycker jag, alltid. Även på en Malmö-toppnivå.
Nej, men det är bara att ta en klubb som Manchester United. Allt satt till väggarna tills Alex Ferguson slutade.
Exakt.
Och det är precis, han tog väggen och gick. Ja. Det är han som är väggen.
Nej, men samma sak med Bosse Andersson. Guld tidigt 2000-tal, Svenska Cupen. Han lämnar, föreningen rasar samman totalt. Han kommer tillbaka, bygger upp föreningen tillsammans med Henke och vinner guld igen och den är välmående. Så det är ju ofta liksom, föreningar vill framhäva att det är liksom det sitter i väggarna, men att det är ofta personerna.
Det är alltid människor, allting går via människor. Men en positiv avslutande grej på Örebro, de har ju ändå kört lite. Förra året man kunde ha till sig Carlos Strandberg på lån, gick bra både för honom, Örebro och Malmö.
Man får inga pengar för det.
Nej, exakt. Det är en poäng. Han fick inga pengar på. Men nu har man lånat Jack Lane till den här med värvarna i Besara. Det är ändå liksom prestigevärvningar. Spelare som skulle kunna gå till klubbar högre upp. Mm. Går det att använda det här sättet till att, men som Filip är inne på, lösa det på ett annat sätt så att man får in ekonomi på det? Eller är det här en väg att bryta sig ur näringsserien?
Nej, det är det nog inte. Men det är en väg för dem att fortsätta hushålla med knappa resurser.
Okay.
Och hitta sådana lösningar helt enkelt.
Ja. Får jag ta Häcken?
Ja.
Det var ju ändå mitt exempel i vår diskussion. Nu flaggar man ju för att man går 40 miljoner back. Det blir inget gott, ja. Men de säger själva att de till exempel inte behöver sälja spelare i år. Sonny Karlsson, ni har inte den pressen på mig. Är det liksom Häckens goda ekonomi över tid och sunda inställning som gör att de överlever en sån här pandemi?
Ja, det kan det vara. Men tittar vi på Häcken, jag gjorde faktiskt en känslighetsanalys, en enkel sådan. Jag drog helt enkelt bort 40 miljoner i eget kapital från deras balansräkning, och sen drog jag bort 40 miljoner i likvida medel från deras balansräkning från tillgångssidan. Och även om man hade gjort det per 31 december 2019, så hade Häcken haft högst soliditet av alla klubbar i Allsvenskan på drygt 50%, och hade haft en 30-40 miljoner kronor i kassan. Så att för Häckens del, om Gothia Cup kommer tillbaks 2021, så överlever de här krisen utan egentligen någon större skada. Däremot kommer de få byta sin budgetstrategi igen? För att Häcken har de senaste åren budgeterat med ett underskott på 10 miljoner varje år. Och sen har de ändå misslyckats att nå den förlusten eftersom de har sålt spelarkontrakt under året. Vilket de inte har budgeterat med. Men Häcken, tittar man när de gick upp i Allsvenskan inför 2009, då var de en relativt rik klubb i Sverige, i Allsvenskan redan då, med 30 miljoner eget kapital och 30 miljoner i kassan. Och de kom femma den första säsongen. 2019 kom de sex i Allsvenskan. De har vuxit sin kassa till 80 miljoner, egna kapital till var det 75. De kom sex i Allsvenskan och deras snitttabellplacering under de här åren har varit 5,6. Så att de är ett liksom mittenlag egentligen, på lite övre delen av mitten.
De hävdade ju själva dock att förra året var deras bästa, med tanke på att de vann kuppen också.
Okay.
Att det är mest framgångsrika.
Ja, det beror på hur man mäter. Men om de säger så kan vi ge dem det. Men
Europaspel är det där.
Okay. Men om man tittar på de lagen som var före Häcken i tabellen 2019, de fyra lagen, har alla fyra lag sedan Häcken i kupp i Allsvenskan 2009 haft ekonomiska kriser de åren, men ändå lyckats komma före Häcken i tabellen 2019.
Och men det är ju för att de inte satsar.
Nej, för att
de har inskrivet i sina stadgar att vi ska spara pengar.
Och det de kommer få göra nu igen, det är att de kommer förändra sin strategi. Och de är tillbaka 2009, så de kommande 10 åren kommer de spara pengar tills de återigen har 80 miljoner i kassan. Så om 10 år kanske vi kan summera igen då och säga att men de kanske förbättrar sig, haft en snittplacering på 4,7 då.
Men de är en långsiktigt satsande klubb och de har valt det aktivt.
Det är ingen kritik, det är bara en analys av Häckens prestationer.
De har haft då lägen under de senaste 10 åren att trycka till som man inte har valt att göra.
Ja, men precis.
Utan att det är ekonomiskt.
De tar inga risker och då får man länge.
Vissa tycker att det är tråkigt. Belöningar.
Ja, men vissa tycker det är tryggt också. Alla kan inte vara...
Samtidigt innan det här för några år sedan sa de också att de ska vinna SM-guld inom 5 år.
Ja.
Så att det är möjligt att det hade kommit en satsning under den här perioden. Ja. Nu kanske inte gör det. Man kanske ändrar sig. Men det får man ändå, jag tycker man får ge Häcken det. Det finns många klubbar som liksom svajar mellan serierna. Och Häcken skulle kunna mycket möjligt vara en sån. De har ju varit det historiskt. Men att man nu väljer att inte vara det.
Häcken har ju den ekonomin som man själv skulle vilja ha som privatekonomi, men som supporter till ett lag så vill man ju ibland att det ska riskas för att vinna. Man vill ha en belöning som supporter. Men tittar man på sin egen privatekonomi, då vill man vara Häcken.
Någon,
så är det.
En privatekonomi som liknar min mer, och då tar vi oss till Helsingborg. Ja, redan 2003 så vädjade de och fick
tryck i
det är så jävla illa så ni fattar. Men då fick de ju anstånd hos kommunen. 2003 redan bad man om hjälp och fick hjälp. Nu är man där igen och vill ha ytterligare mer hjälp från kommunen på olika sätt.
Vet man om de har prisat tillbaka de där kommunen?
Det har man. Det gjorde man efter senaste framgångsåren. Det var det 2011, 2012.
Ja, precis.
Då betalar man tillbaka sista delen av skulden till kommunen.
Vad är det som har gått snett och även då fortsätter att gå fel? Eftersom du säger det här, 2003, sen har man haft framgångar efter det. Man har haft möjligheter att rädda det här, känns, eller åtminstone krattar man ner bättre för sig själv.
Nej, men man kan väl dela upp klubbar med dålig ekonomi kanske i tre grupper. De klubbar som tar stora risker men ändå är ganska välskötta rent operationellt. Som till exempel Hammarby har tagit risker och sen så händer oväntade händelser och då måste man agera efter det. Vi har klubbar som har dålig koll på utgifter och intäkter som säkert Östersund har haft under de senaste åren, 2 åren. Och sen har vi klubbar som inte är duktiga på någonting egentligen, dit Helsingborg jag skulle klassa till. Nej, men Helsingborg har ju faktiskt haft chansen att skaffa sig lite större marginaler när man gick upp i Allsvenskan nu. Intäkterna ökade med 5 miljoner från centrala avtal från 2018 till 2019. På Publikintäkterna ökade med 5 miljoner ungefär mellan åren. Och marknadsintäkterna ökade med 2 miljoner ungefär. Så att man skulle kunna tro att Helsingborg, ja, men vi, det vi pratade om tidigare, vi budgeterar med en marginal så att vi faktiskt går med lite vinst och börjar bygga en lite mer solid balansräkning. Och då kommer ju ni säga förstås, men vi pratade om det här att man vill ju inte riskera att åka ut. Men om man tittar på Helsingborgs personalkostnader så har man ju för låga för att utmana klubbarna högre upp på över halvan. Men alldeles för höga för att behöva dra sig mer i bottenstriden. Klubbarna på nedre halvan hade i genomsnitt personalkostnader på 34 miljoner kronor under 2019. Helsingborg hade 45. De enda klubbarna som hade högre än Helsingborg var Kalmar och Östersund. Och alla tre klubbarna har ju liksom kaosekonomier. Så att man har ju alldeles för höga kostnader för att vara på den nivå i tabellen där man är.
Man hade indirekt kunnat haft en trupp som var 9 miljoner kronor billigare,
ja,
och ändå klarat sig.
Men det förutsätter man är duktig på att hushålla med sin truppstrategi, vilket Örebro till exempel är. Men det är inte Helsingborg. Men och det här går ju att leva med om man har om man är duktig på den kommersiella biten i verksamheten. Men Helsingborg har ett dotterbolag som driver kioskverksamhet och som säljer reklam samt lite andra kommersiella saker kring arenan. Och det bolaget omsatte 33 miljoner 2019 och gick 4 miljoner i förlust. Så att man är varken bra på den sportsliga biten och inte heller på den kommersiella.
Det blir tungt.
Nej, men då blir det ju tungt.
Hur illa ute är de skulle du säga i förhållande till andra som också är illa ute? Liksom?
Nej, men de är lika illa ute ungefär som alla andra eller på grund av pandemin. Men Helsingborg måste ju ändra sin verksamhet i grunden. Det är det som är deras problem. Så att även om de blir räddare nu med 40 miljoner i vad de vill ha, så om de inte förändrar sin verksamhet i grunden så kommer ju de pengarna att ta slut ganska snart igen.
Men de är i Östersunds läge. Att de är gåva i form av kommungåva då i det här fallet. Som de är. Men de är i samma läge som Östersund egentligen. Att någon investerare eller kommunen eller något måste bara helt enkelt ge pengar och hoppas att de gör bättre.
Ja, men exakt.
Men där kan man ju prata om historia ändå och om liksom vilken klubb Helsingborg har varit. Och de har ju ändå mycket framgångar. Hyfsad närtid liksom. Champions League, Europaspel, SM-guld. Och att pressen från fansen och liksom synen på klubben är ju ändå att de ska vara en toppklubb i Allsvenskan, vilket gör att man kanske tar dåliga beslut. Så tror jag det i alla fall.
Ja. Men man måste ju komma därifrån för att kunna.
Och då kommer man tillbaka till kommunikationen.
Ja,
verkligen.
Alltså det är anställ någon som kan börja kommunicera hur man ska driva en fotbollsförening framåt över tid.
Precis, eller helt enkelt till de människor som ska sköta kommunikationen. Alltså kommunikation måste vara äkta. Det kan inte bara vara, det måste ju komma från hjärtat.
Några klubbar som vi inte har i körschemat men som jag ändå vill slänga in.
Ja,
det är ju Kalmar. Har ju fått dragit ner otroligt mycket. Så vi kan väl börja där ändå. Tagit tillbaka Nanne, går mer på det spåret igen med de unga.
Arenan också där som var en stor pengaslukare som de brukade slösa bort på något sätt.
Ja, men också som var intressant när vi hade Svante Samuelsson här, tidigare klubbdirektör, numera sportchef för SEF. Han sa ju det att vi var tvungna att ta den där arenan och de här kostnaderna. För att vi hade inte kunnat vara kvar på Fredriksskans. Då hade vi inte varit allsvenska. Och nu har man legat och dansat väldigt, väldigt länge. Runt och åka ut också. Håller du med där? Tycker du liksom att det var liksom nödvändigt?
Ja, det var nödvändigt för Kalmar att bygga en arena. Och helst av allt hade de nog velat att kommunen hade tagit en investering redan då. Men det ville inte kommunen och då fick ju Kalmar själva investera. Och det gjorde man tack vare att man vann SM-guld och kunde tjäna pengar på de spelarna som ledde dem till guldet. Och sen så fick man låna resten. Men tack vare att man lyckades få kommunen gå i borgen för hälften av lånet, tror jag, så nådde man också att skattebetalen blev satt på svarta petter. För att om Kalmar FF går under så har ju de ingen hyresgäst som kan betala arenakostnaden. Mm. Så att det enda sättet för Kalmars skattebetalare att förlora så lite pengar som möjligt är ju att faktiskt själva ta över arenan och ha Kalmar kvar som en hyresgäst. Mm.
Och nu äger väl kommunen arenan?
Ja, men precis. Ja.
En liten passusfråga där bara. Det är ju det här löjliga namnet om Guldfågel Arena. Mm. Vet du hur mycket pengar de pröjsar in för att vi ska stå ut med det?
Nej. Ja, okay. Men
det går ut snart, va?
Gör det? Ja, jag vet inte.
Ja, okay.
Jag tror vi pratade om med Lukas Nilsson där.
Ja, vi sitter ju i killgissar.
Nej, ja, men det går ut snart.
Ja, hoppas det.
Snart på horisonten.
Antingen att det går ut snart eller att de får mycket pengar för det. Då kan jag leva med det. Skulle du ha något till Kalmar?
Nej, jag tänkte mer på Elfsborg, som har haft en väldigt, väldigt god ekonomi. Och som också någonstans nere och vänt, ny sportslig ledning. Vissa i styrelsen, ordförande har lämnat, det blir lite nytt. Men Stefan Andreasson är kvar. Hur ser du på Elfsborgs framtid?
Jag tycker Elfsborg har ändå ganska bra förutsättningar för att kunna växa igen. Kanske inte till den absoluta toppen, men för att man har haft som mål att utmana de storstadslagen. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra målsättning. Mm. Som jag tror att Elfsborg ändå har ganska goda möjligheter att kunna förverkliga. De har ju väldigt stort stöd i regionen och företagen där.
Sjuhäradsnäringsliv är grymt.
Exakt. Mm. Men jag tror att Elfsborg gick ju väldigt hårt för att nå Champions League 2013. Mm. De riskade egentligen halva sitt egna kapital. Om man lyckades inte nå Champions League.
Gör man det medvetet? Ja. Sitter man och tänker verkligen, de här pengarna kommer vi lägga för att gå dit.
Men Elfsborg hade ju byggt upp en ganska stor buffert under sina år i toppen. Och då fick de ju, de vann ju guld 2012. Ja. Och då de visste eller kände väl att det här är vår chans liksom. Det kanske inte kommer vinna guld de närmast kommande åren. Och då gör man lite extra satsning och de värvade väl, lånade in Vario Bangura på ett år. Mm. Som, och lite andra spelarkontrakt som kostade pengar. Mm. Men det är inte alltid så enkelt att de pengar du stoppar in kommer inte alltid ut på planen med lika mycket värde tillbaka.
Det är det vi ser ibland i sommarfönstren när lag ligger i tabellmässigt lite före vad man kanske har tänkt i planen. Alltså när vi såg vårt lag i Hammarby när de köpte Vladimir Rodic som var liksom en av de dyraste värvningar man hade gjort på sommaren för att man skulle hänga med in hela hösten. Mm. Och så gjorde man inte det och slutade fyra. Men sådana chansningar görs ju under säsong när man känner att man ska trycka in. Och det kan ju vara då den här, får man ut en belöning av det man riskar eller sitter man helt plötsligt med risken kvar bara? Ja.
Jag tror att det vi har sett är att många klubbar som värvar under sommaren har ju på senare tid sagt att det här är en värvning för framtiden.
Det är kommunikationen.
I september.
Henke kommunikationen.
En grej som man har hört mycket under våren när man varit i Uppsala och Sirius har ju varit att vi ska bli bäst på det gratis. Jag tror det var Ola som sa det, men det har visat sig att det var Henrik Rydströms devis. Vad ser du kring Sirius? Det jag lilla vet där är ju, men de pratar mycket om att i år skulle det bli ett år då man för första gången tog ett kliv ut ur tunneln och inte bara såg ljuset och så kommer pandemin där och för dem och då blir tunneln längre. Vad är dina tankar?
Det gäller väl alla de sju klubbarna som jag var inne på ligger på med kniven på strupen. Alla ser väl ett ljus någonstans i slutet på tunneln varje år.
Men det som skiljer ut Sirius möjligen, en del är ju den nya arenan som egentligen blev klar i år och var stort inför det och allting skulle hända och så bara faller det pladask och det blir ingen grandpremiär mot Djurgården på söndag. Det blir det ju ändå för oss som kollar på tv. Men de hade ju hoppats otroligt mycket på den publikmässigt liksom.
Nej, men som du säger, Sirius har nog kunnat ta ett litet steg högre upp i hierarkin. Och nu gör man ju inte det eftersom det här blir ett ganska tungt slag mot Sirius med uteblivna intäkter. Och de har ju väldigt svag ekonomigrunden.
Ja, en annan grej som jag tänker på när det gäller ekonomin och Sirius, det är ju då den här nya arenan där. Men man kommer inte flytta kontoret dit. Det kommer vara någon annanstans därför att kostnaden blir för mycket att hyra då. För kommunen går inte med på att de vill ha marknadsmässiga hyra och sånt där. Ja. Vad handlar det om? Är det bara en pengagrej eller är det en liksom kontaktfråga mellan kommun och klubb att det inte funkar eller... Det känns så jävla futtigt på något sätt. Man har jättefin. Vi har ju varit där och kollat. Det är ju liksom, och så kan de inte vara där med hela klubben för att det blir dyrt. Vad fan är det? Liksom?
Nej, men det är ju, i lite större städer så är det tufft med lokaler. kontor. Och om vi tittar på Hammarby, innan man byggde klubbhuset, så spelade man på en arena, man tränade på en annan anläggning och man hade sitt kontor på tredje ställe. Och först nu har man ju lyckats konsolidera det till två ställen där man byggde ett klubbhus på Årsta.
Djurgården var ju inne på det också, så att det är Hjorthagen och sen Kaknäs.
Ja, nu sitter de i alla fall temporärt ihop i TV4-huset, ungdom, dam, fotboll, A-lag här. Men det är ju, där kommer det ju vara ett problem att de kommer ju aldrig få sitta på träningsplan. För det går ju inte på Kaknäs. Det är ju, får inte byggas där.
Nej. Men har ju staden i Uppsala lyckats se ut lokalerna till någon annan? Ja. Eller står de tomma?
Exakt, det var ju precis där. De står tomma. Vad jag vet.
Det är ju positivt för Sirius.
Ja, det borde rimligen vara.
Så det roliga med Sirius där är ju då att de har en korridor en bit bort, så att de ska liksom, du vet, bara mura in lite väggar och dörrar och stänga igen en del dörrar, så att korridoren ändå blir bara Sirius, fast det finns andra kontor där. De bara liksom, man får ju vara lite små, apropå vad bäst på som är grad. Så just kan de säga, vi gör sådana här blåsvarta ränder här, och så stänger vi dörrarna, så har vi koder in och skit så att ingen kommer in, så då blir det ändå vårt, fast det egentligen är kontor som kan höras ut i andra där, fast de inte är ju.
Men var ligger deras kontor? Ligger centralt eller?
Löten, hur det ligger. Det är inte så centralt.
Nej, det är inte
10
alls.
Minuter utanför liksom.
Det ligger inom bensinmakt. Ja, exakt, ligger utanför centrum liksom.
Så rimligen är det billiga lokalhyror där.
Ja, så är det.
Rent kommersiellt.
Ska vi bränna av några lyssnarfrågor? Jag ser att den första, det har ju börjat blivit lite nya typer av lyssnarfrågor. Vem är du i kungahuset eller lite så här, har varit framme. Men nu är det, vem är du i Jönssonligan?
Fan, jag kollar inte ens på Jönssonligan.
Vi har varit inne på några av dem.
Ja, men Dynamit Harry kanske.
Ja, där har vi det.
Vi har varit inne på några av dem, men det är från Patreon då. Det är Thomas som undrar om Östersund överlever ekonomiskt säsongen. Vad tror du?
Ja, den blir på målsnöret skulle jag tro. Det är alltså, allt beror på om de lyckas få in pengar på något sätt.
Tycker du det är rättvist, det är nästa fråga från Thomas, att de får vara kvar?
Ja, det hade varit orättvist att skicka ut dem. Om man ska följa regelverket som det är utformat.
Jakob undrar, finns det någon klubb i Allsvenskan som går plus utan spelarförsäljningar?
Om inte spelarförsäljningar hade existerat, så hade nog de flesta klubbarna gått plus minus noll åtminstone. Men i och med att den intäktsmöjligheten finns, så tar man bort dem, så går ju klubbarna rimligen inte plus. Det är precis, men om man tar bort publikintäkterna, så går ju klubbarna inte plus.
Men det är ju som du sa där innan, man hade ju inte tagit kostnaderna om man inte hade fått in den intäkten. Så att det är, så är det ju, kommer det alltid vara. Ja.
Måns undrar, ser du någon möjlighet att något lag i Sverige kan komma i kapp Malmö ekonomiskt?
Ja, men det rör sig väl egentligen om ett eller två Champions League-slutspel bort liksom. Och det är inte helt omöjligt att det faktiskt händer igen.
Eller om de anställer ekonomicheferna från Helsingborg och Östersund.
Du menar i Malmö?
Kommer nog inte hända.
Var har du jobbat tidigare? Först var det i Östersundens sväng och sen var jag i Helsingborg.
Den här tycker jag är intressant, och det har att göra med säkert att jag är därifrån, men ändå. Det är Jonas som undrar över hur Göteborgs fotbollen ser ut om 5 år, förutsatt att Häcken lyckas återställa sin ekonomi efter corona, visst som du var inne på, Gotia kommer igång 2021. Kommer Gais och ÖISen att finnas kvar som elitklubbar? Är första frågan. Och sen, hur lyckas Blåvitt överleva utan publik? Kan det bli så att Häcken är ändå Göteborgslaget i Allsvenskan? Om vi börjar med första, Gais och ÖIS, det som har härjat superrättan ett bra tag nu. Hur är deras dag? ÖIS mår väl rätt bra utifrån förutsättningar, eller?
Ja, nej, men det är väl två klubbar som lirar ganska bra med superrättan som det ser ut idag. Det är etablerade klubbar i superrättan.
ÖIS har ju haft några stora ska vi säga. De skulle köpa Kviding och Kviding inte ville. Och de rasar ju
ut. Konka väl?
Ja. Exakt.
Ja.
Här är en ganska konkret fråga. Konkar Bajen?
Ja.
Det jag varken tror eller hoppas det. Generellt stora klubbar konkar väldigt sällan. I engelsk klubbfotboll har sedan 1980 70 klubbar hamnat på bestånd. Men de har alltid blivit räddade av nya ägare. I Sverige har man inte den typen av
filantropi.
Ja, precis. Vi har filantropi.
Vi har vissa väldigt, väldigt rika supportrar.
Men håller du med om att det är Bayern sig själva, att så här, det kanske den här pandemin kom som mest olägligt för dem? Av alla lag?
Ja. Göteborg, som jag var inne på. också olägligt. Men just Hammarbys sportsliga momentum,
ja,
det är väldigt olyckligt.
Tillsammans med publiken,
ja, man var ju otroligt säkra på ett SM-guld 2020, ja, på sportkontoret liksom.
Ja, men och så länge de kan behålla den här truppen så är ju chanserna fortfarande lika goda. Frågan är hur länge man kan göra det. Det kanske man kan göra, det är bara 5-6 månader kvar på säsongen. Men frågan är vad händer nästa år och året efter.
Vem är din favoritspelare i Bayern genom tiderna?
Genom tiderna?
Nej, det är inte frågan väl.
Jo,
är det det?
Genom tiderna och
i dagens trupp.
Alltså Uffe Eriksson, jag tycker han var fantastisk.
Farsan, han heter Uffe Eriksson.
Ja. Han är älvsborgare.
Det är en helt annan, den kopplingen.
Och idag då?
I dagens trupp, rent kvalitetsmässigt så håller nog Kasniklic högst.
Ja. Han har varit här för inte så länge sedan.
Jävligt sympatisk person.
Otroligt fin människa.
Han behöver nog få hjälp att sälja sin bil bara.
Ja.
Nej,
ja, den var ju kanon.
Sjuk bil.
Ja. Jag fick en liten film förresten från min verkstad, min bil var klar. De skickade en liten film. Här är din bil. Den ser ju klar. Olja är uppfyllt. Allt är bra.
Han var mys att skicka en film.
Jag leasar en Skoda kan jag säga. Skoda kan jag rata och skicka en slant. Kan jag bara. Vidare en lyssnare då. Tack Kristoffer, dina intressanta pedagogiska analyser. Fråga. Påverkas din analys av den ekonomiska statusen hos olika fotbollsklubbar i vilken utsträckning de äger sig själva?
Nej. Eller... Inte... Inte i själva analysen av resultaträkning, men däremot så finns det ju en implicit garanti om klubbarna har en rik ägare till exempel, mm, eller en rik filantrop som du säger, mm, i bakgrunden. Då har ju råd att kanske vara lite mindre försiktiga, mm, och mindre effektiva.
Ja, fast det är jävligt lynnigt på ett dalkurdaktigt sätt att ha folk som... Eller?
Nej, men Djurgården kan inte konka.
Nej.
Det är ju bara, mm, så är det bara.
Den här är
nej,
också...
men de kan inte det.
Va?
Nej, men Djurgården kan liksom inte konka, mm, om man kollar på vilka som hejar på
Djurgården. Nej, men Djurgården mellan 2009 och 2013, det är femårsperiod, gick Djurgården med totalt Elitfotboll och AB, gick med 100 miljoner i förlust på de där åren.
Mm. Och sen ett antal år senare vinner man SM-guld.
Ja, men precis.
Mm. Den här tycker jag är lite spännande ändå.
Och då
va?
Kan man inte konka.
Nej.
Om du hängde med.
Nej, men det är svårt.
Varför frågar du om jag hänger med hela tiden?
Ja, men...
Vad fan är du med? Det är klart jag hänger med. Kommer vi få se högre kvalitet på spelare i Sverige?
Det är sannolikt att vi kommer få göra.
För det är du inne på med,
ja,
effekten.
Ja, men precis. Där. Och det kommer ju komma i ganska mycket artiklar nu kommande tiden tror jag i tidningarna. Att Göteborg har blivit erbjuden här och den här spelaren. Ja. Och,
Inter-talang.
Så då kan Samoguan inte vara så jävla oväntat som var ute här.
Hur kändes det här då?
Ja, men det är kul att vara här.
Ja, vad roligt. Ja, fan vad gött att höra. Det glädjer oss.
Ja, du borde ha en egen podd tycker jag.
Ja, vad får du
inte det? Ja, du och Andreas.
Vem är det?
Twitter Norlén.
Anders.
Ja. Anders heter
han. Ja. 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 Nå, men man måste ha duktiga komplement bredvid sig. Ni är fan, ni är duktiga. Det är bra avslappnad stämning här.
Ja, bra. Vi gör, vi har ju våra förtjänster som vi säger.
Slå micken så jag kan fråga om det är bättre än på andra poddar.
Ja, okej, okay, ha bra. Stort tack för att du kom hit. Kristoffer, rädd om dig och ta hand om dig. Fortsätt i goda arbetet.
Ja, ni också, ni också.
Tack så mycket och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart.
Ciao.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.